den 9 september 1997 en röst från dagens Jerusalem.
Fredsoptimisterna i Mellanöstern blir allt färre. Förväntningarna inför morgondagens besök av USA:s utrikesminister Madeleine Albright är mycket låga. Och på platsen för torsdagens terrordåd i Jerusalem så har ekot träffat människor som kallt konstaterar att det blir aldrig fred här.
And what remained from him was only the head and the upper part of his body. And the whole rest of the body were smashed in the whole street.
Anita var 5 meter från döden i torsdags. Efter den tredje explosionen landade en självmordsbombares huvud utanför hennes butik på Ben Yehuda. Maternity Fashion heter butiken och Anita säljer mammakläder. Hon ler på ett nästan absurt sätt så att det blir rynkor i hennes krämiga blå ögonskugga när hon berättar att mammaklänningarna stängdes ner av blod och att terroristen faktiskt hade ett mycket vackert ansikte. Svart hår och vit hy som en europé, säger hon. Utanför butiken brinner fortfarande minnesljus över skolflickorna som dödades. Ändå är det som om denna trillingbomb i Jerusalem glömts bort snabbare än något annat terrordåd. Och Anita medger att hon berördes mer av de 12 elitsoldater som stupade i Libanon än av blodbadet här utanför hennes eget skyltfönster.
No, it cannot be that such flowers they were killed in the Lebanon. It's much worse and this I cannot bear. This is for me worse than what happened here.
På terrorn finns det ingen lösning, säger Anita. Men i Libanon dör våra soldater i onödan. Vi måste därifrån, säger hon. En åsikt som delas av allt fler israeler, från vänster till höger. Den senaste veckans många dödsoffer har också framkallat både ett ifrågasättande av Libanonpolitiken och en uppgivenhet inför fredsprocessen med palestinierna. En kommentator konstaterade bekymrat att Israel har blivit ett slags invertering av kung Midas. Kung Midas som förvandlade allt han rörde vid till guld. Men för oss tycks allt vi rör vid falla sönder, från fredsprocessen till kommandoräder i Libanon, skrev kommentatorn. Och i sin butik bland mammaklänningar och kunder som väntar barn väntar Anita på nästa bomb. Den kommer, säger hon tvärsäkert, för här finns det ingen lösning. Två folk som vill ha ett land, det går inte, det går aldrig.
There is no solution. Two country, two people, how they say, it's not a country, it's people that want this place. No one will retire, no one will go back. No solution. It's a bad, very bad situation.
Det finns ingen lösning, ingen kommer att ge sig, säger Anita, vars affär ligger vid platsen där de senaste självmordsattentatet i Jerusalem genomfördes. Hon intervjuades av Ekots Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
Den 9 september 1997.
Den judiska organisationen VJRO ska kartlägga vad som hänt med konstskatter som ägdes av judar före andra världskriget. Bara i Frankrike ska nazisterna ha lagt beslag på 55 000 konstverk som tillhörde judar. 2 000 av dessa finns idag på franska museer. 14 000 andra verk auktionerades bort av den franska staten efter kriget. Organisationen VJRO har tidigare förhandlat med schweiziska banker om de konton som tros ha tillhört offer för förintelsen.
Den 10 september 1997, Bosnien, Herzegovina.
För kommunalvalet i helgen i de bosnienserbiska delarna av Bosnien så pågår maktkampen för fullt och valpropagandan fyller massmedia. Samtidigt så utfärdar USA skarpa varningar till de hårdföra bosnienserbiska nationalisterna, detta efter gårdagens bråk i Banja Luka.
Det finns sent om sidor i Washington en ödesdiger klang kring den geografiska beteckningen Bosnien. Inom loppet av någon timme på tisdagskvällen karaktäriserade först det amerikanska utrikesdepartementet, protestmötet i Banja Luka mot den bosnienserbiska presidenten Biljana Plavsic som, citat, ett kuppförsök. Och sedan varnades officiellt den hårda linjens män, Paleklicken, för att i radio och tv fortsätta sina angrepp mot fredsavtalet. Fortsätt, sa Pentagons talesman, och ni kommer att se en stark militär reaktion från vår sida. Balkanbedömare tolkar de hårda och otvetydiga orden från Washington som att USA står redo att visa sin militära styrka på marken i den bosnienserbiska enklaven. Naturligtvis inom SFOR-styrkornas ram, i vilken ju även svenska soldater ingår. Staffan Heimersson, Washington.
Festmusik, bilder på dansande människor, flaggor som virvlar omkring i Banja Luka. Det var vad tv-tittare i östra delen av den bosnienserbiska republiken, Republika Serbska, fick se om och om igen igår. Ett av många exempel på att propagandan regerar på så många håll i den delade bosniska nationen. Televisionen i Pale föredrog att visa något som såg ut som ett lyckat politiskt möte. I själva verket blev mötet i måndags i Banja Luka och efterspelet igår ett stort fiasko och visade tydligare än någonsin den splittring som nu finns inom det regerande politiska partiet i den bosnienserbiska republiken. I Pale igår framträdde två av de bosnienserbiska ledarna, två av dem som har den avsatte, internationellt eftersökte förre ledaren Radovan Karadzic som husgud. Den ena av dem, Alexander Boa, är partiledare för regeringspartiet i Pale. Han kallar sig för utrikesminister i Pale-regeringen dessutom. Han anklagade delar av det internationella samfundet för att olagligen stödja den bosnienserbiska presidenten Biljana Plavsic. Hon har brutit med Pale-falangen. Hon har sitt högkvarter i Banja Luka. Om de lokala valen som ska hållas på lördag och söndag sa Boa att egentligen kommer dessa val för tidigt. De borde inte ske nu.
Zurzeit nicht, aber sagen wir in einigen Monaten, zwei oder drei Monaten.
Aber jetzt nicht.
Om 2-3 månader vore bättre, sa Boa, som inte talade om bojkott men sa att ett beslut om hur Pale-regeringen ska förhålla sig till valet ska tas idag onsdag. Var ligger då huvuddelen av makten i den på kartan ormliknande delen av norra och östra Bosnien? I Pale eller i Banja Luka? Ja, även om Biljana Plavsic etablerat sig i Banja Luka och har internationellt stöd är fortfarande Bosniens serbisk polis under Palebefäl. Den ekonomiska makten ligger i Pale. De Karadzic-trogna i Pale styr det mesta av den Bosniens serbiska republikens medier. Under hand har Plavsic ökat sin kontroll, men ännu är hon minst av allt oomtvistad ledare för alla Bosniens serber. Val av ny president kräver ledande politiker och tjänstemän i Pale som jag talade med igår. Alla hade de den för krigsförbrytelser anklagade före ledaren Karadzics porträtt på väggen. Lars-Gunnar Erlandsson, Pale i den bosnienserbiska republiken.
Den 10 september 1997, i fredsprocessens spår, Madeleine Albright från USA, utrikesminister, besöker Palestina.
USAs utrikesminister Madeleine Albright kom nu tidigt på morgonen till Israel. Hon ska försöka bryta dödläget i fredsprocessen i Mellanöstern, en fredsprocess som blir allt mer impopulär. Så till exempel har medelinkomsten bland palestinierna sedan fredsprocessen startade sjunkit med hela 39%. Och Ekots Cecilia Udén besökte ett av Gazas flyktingläger dit ändå Madeleine Albright är välkommen.
Ta hit Madeleine Albright så vi får talas vid, hon och jag. Så får hon se hur vi har det, säger Hayat och skrattar. Hayat är en av dessa typiska palestinskor från ett fattigt flyktingläger i Gaza. Ena stunden klagar hon och säger att döden vore bättre än detta liv. Nästa stund skrattar hon och svänger med bysten så att man hör hur mynten skramlar i behån. Hennes minste pojke, sladdbarnet Mohammed, rusar fram och tigger till sig en peng. Den räcker till en klubba, visar det sig, och Mohammed ler lyckligt. I skarp kontrast till den gråtande pojke som familjen har på affisch på väggen. 11 personer lever här och familjeförsörjaren är arbetslös. Hayats man är daglönare på ett bygge i Israel i vanliga fall, men avspärrningen efter terrordåden har hållit honom hemma i 1,5 månad. Och liksom många andra palestinska kvinnor har Hayat börjat sälja guld. Hon skrattar igen, den här gången åt sin egen fåfänga, och så visar hon 3 ganska fula armband som faktiskt ser ut som guld, men de är falska, avslöjar hon.
Ah, Sharina Falso. عشان نفسنا نلبس ايش بدنا نعمل يعني الظروف.
Vi palestinskor är såna, säger hon. Vi känner oss nakna utan guld. Så när jag tvingade sälja de armband jag fick när jag gifte mig, ersatte jag dem med de här. De är från Egypten, säger hon. Det är middagsdags och Hayat har gjort molokheja, ett slags spenat som man kokar till en seg och slämmig soppa. Egentligen ska det ligga kyckling eller kaninkött i soppan, men det var 3 månader sedan familjen hade råd med kyckling och nu slevar man i sig molokhejan med brödbitar. Plötsligt blir Hayat allvarlig igen och säger: du, vi kommer inte att stå ut mycket längre till. Palestinierna kommer att explodera. Säg det till den där Fulbright eller vad hon heter. Vi tror inte på fredsprocessen, för vi har bara fått det sämre. Cecilia Udén, Gaza.
Den 10 september 1997, Skottland.
Efter 700 års kamp har skottarna imorgon chansen att rösta tillbaka självstyre för Skottland. Det folkomröstningen ska avgöra är om Skottland ska få ett nytt eget parlament. Början på en ändring av den brittiska konstitutionen som innebär att makten inom unionen decentraliseras.
De har sin egen kultur, egna traditioner, egen kyrka. De har sin egen flagga, eget fotbollslag, ett eget skol- och sjukvårdssystem. De har sina egna pengar, ja till och med egna lagar och en egen parlamentsbyggnad. Ett ståtligt gammalt byggnadsverk i huvudstaden Edinburgh. Men här fattas inga beslut, huset står tomt.
Allt har stått klart här inne i snart 20 år. Bara väntat på de valda ombuden att de skulle komma och inta sina platser. Och nu kanske det snart sker. Parlamentsval är planerade att hållas våren 1999 och sen så ska parlamentet samlas den 1 januari år 2000. Om skottarna nu säger ja på torsdag, vill säga. Och det verkar ju inte vara någon tvekan om det.
Not necessarily in that particular building, but I do definitely think there will be Scottish MPs in a Scottish parliament.
I den lilla baracken utanför parlamentsbyggnaden har kampanjen förts dag och natt i 20 år. Nu kanske de snart kan gå hem.
Nearly there.
Ja-sidan syns och hörs överallt. En ohelig allians av Labourpartiet, skotska nationalister och liberaldemokrater. Det gäller att verkligen få folk till vallokalerna imorgon. Att segern inte tas ut i förskott. Och det är 2 frågor som skottarna ska rösta om. Eget parlament eller inte, och om detta parlament i så fall ska få en begränsad beskattningsrätt.
The taxes that the parliament could levy if it were given the permission to do so could mean over £300 a year for a typical Scot. I think we should state the positive case for the United Kingdom. It's not just a case of being against the proposals that are now on the table. Many of us believe in the United Kingdom and the benefits that it's brought to the people of this country.
Och visst finns det de som oroar sig för att Storbritannien kan falla sönder. För kostnader, företagsflykt och skatter. Men nationalismen, önskan om ett självbestämmande inom unionen är större.
Well, we would have control of that. We would decide if we wanted higher or lower taxes. At the present moment, we don't. It's ruled from Westminster.
We would be paying taxes for our own things.
Och det är den just nu så populära premiärministern Tony Blair som får äran för att ett skotskt parlament efter 300 år nu ser ut att kunna bli verklighet.
But we shall arise now and be the nation again and soon again stand.
Den 11 september 1997. Israel, Palestina, USA och judarna.
USAs utrikesminister Madeleine Albright träffade idag palestiniernas president Yasser Arafat. Hon uppmanade återigen Arafat att slå till mot terrorismen. Men Albright bannade även Israel för sin bosättningspolitik på ockuperad mark. Rapportsutsända rapporterar från östra Jerusalem. Där rivs palestinska hus samtidigt som nya israeliska byggs.
Han skadades i terrorattacken mot den judiska marknaden. Han är 15 år och förlorade benet och tron på en framtid. Bomben som slet sönder hans kropp sprängdes av hans egna landsmän. Said är palestinier som gjorde sin andra arbetsdag som daglönare på den judiska marknaden när han blev ett av hundratals offer för den blinda terrorn. Att bygga hus kan inte jämföras med att ta människoliv, säger USAs utrikesminister. Hon sa idag att hon och Arafat är överens om att terrorister är fruktansvärda. Men hon sa ingenting om illegala judiska bosättningar. Välkommen till vår sophög, säger barnen. Det palestinska terroroffret Said kommer just härifrån flyktinglägret Shuafat i ockuperade östra Jerusalem. Saids morfar visar vägen ner för branta, trånga gränder. Totalt revs 18 palestinska hus av israeliska grävmaskiner under augusti. Israel säger att husen saknade byggnadslov. Familjerna har fått hjälp med tält av Röda Korset. Och samtidigt pågår bygget av ännu en judisk bosättning på berget intill. Att bygga hus kan inte jämföras med att ta människoliv, sa Albright. Palestinierna hade hoppats att de skulle fundera lite längre. Vad skapar en terrorist? Saids familj fick behålla sitt lilla nybyggda hus trots att även det uppförts utan ockupationsmaktens tillstånd. Skälet att Said skadades i terrorattacken. Utrikesminister Albright säger själv att hon har en lång väg att gå till en återfödelse av fredsprocessen. Och kanske finner hon på vägen till sist ett samband mellan att bygga hus och ta människoliv.
Jag kan förstå att det är harb, Jani. Jag är det. حرب يعني وجه لوجه موت يعني.
Att USAs regering anses stå på Israels sida i konflikten i Mellanöstern hänger till stor del samman med att det judiska samfundet i USA har så många medlemmar. 6 miljoner judar är amerikanska medborgare och det gör den så kallade judiska lobbyn till en maktfaktor ingen amerikansk regering kan bortse ifrån.
Det bor fler judar i New York än i någon annan stad i världen. 5 miljoner totalt i USA. Både de ortodoxa som hårdast motsätter sig eftergifter i fredsprocessen och en stor del av de övriga satsar pengar och kraft för att USA ska fortsätta stödja Israels politik i Mellanöstern. Men den så kallade judiska lobbyn finns egentligen inte, hävdar ledaren för samarbetsorganet för USAs alla judiska organisationer.
The Jewish lobby is just an identification of a group of citizens speaking out on issues of concern to them. There's nothing nefarious, there's no kind of cabal, there's nothing else. It's just people who care.
Men organisationen är effektiv och har kontakter med praktiskt taget alla amerikanska politiker som har betydelse för utvecklingen i Mellanöstern.
We are privileged to meet with many world leaders, many American leaders on a regular basis, including Arab leaders. And our purpose is not to say to them, accept our point of view. We don't try to convince people that we're right. We try to explore and listen to others as well to get to the truth.
Fast det är ju om vad som är sanning som kampen om inflytandet över USAs politik gäller, och då är det viktigt att vara många och att synas. Men någon enighet finns inte längre. Många judar i USA menar att det är ortodoxa högergrupper, inte flertalet, som bedriver lobbying, och att USA dessutom är en opålitlig allierad.
Jews are supposed to support all Jews. It's supposed to be one mind, and that's how Israel was created, but it's not one mind anymore.
the government is responding to the interest of the, quote, Jewish lobby because it serves our government's interests.
Palestinierna gör å sin sida vad de kan för att påverka, men som de ser det är de helt enkelt för få och för fattiga för att lyckas omsätta viss sympati till röster i kongressen.
Most of the decisions are made depending on how much money that person in the administration is getting from these interest groups and how many votes they could deliver. And that's where they have a tremendous edge over us as Palestinian American and Arab American.
September 1997.
Och från Kina till Skottland och folkomröstningen där. Den gäller om Skottland ska ha ett eget parlament och om parlamentet ska ha beskattningsrätt. Och det är nu klart att det blir ja på båda frågorna. Omkring 75% av skottarna har sagt ja till parlamentet. Här är vår utsände.
Egentligen vet varken skottarna eller regeringen i London, Värtebär och Star efter gårdagens folkomröstning om ett skotskt parlament. Skottland tar nu steget ut till det okända och dras med sig resten av Storbritannien. Skottlands 6 miljoner invånare vill inte mer låta sig domineras av Englands drygt 50 miljoner. Ett eget parlament innebär ett skydd mot eventuell framtida hård behandling av nya regeringar i London. Det man här kallar Margaret Thatchers skräckvälde vill man inte mer vara med om. I ett traditionsbundet Skottland talar man om Braveheart-effekten efter filmen och hänvisar till skottarnas sista stora seger över engelsmännen vid Stirlingbron på 1200-talet. Det nya skotska parlamentet som ska väljas 1999 och tillträda år 2000 kommer till en del att väljas genom proportionella val. Det innebär att den skotska regering som ska bildas därefter kommer att bli en koalition av flera partirepresentanter. Det betyder också att Labourpartiet, som är dominerande i Skottland, inte ges möjlighet att ensidigt bestämma. Parlamentet i Edinburgh kommer alltså inte, som det i London, att fungera på direktiv från en regering med en enpartimajoritet, utan genom förhandlingar i utskott och kommittéer. Det blir alltså ett föredöme för andra planerade politiska förändringar i Storbritannien. Nästa i tur är Wales. Marcus Olander, Edinburgh.
Den 12 september 1997, Kina.
I Kina inleddes i morse kommunistpartiets 15:e kongress. Presidenten och partiledaren Jiang Zemins inledningstal tyder på att maktkampen inom partiet är över. Här är Peking.
Låt oss enas runt partiets centralkommitté och gemensamt gå framåt nästa århundrade i Deng Xiaopings anda, sa president Jiang Zemin. Han la i morse inför partikongressen fram partiledningens förslag till programförklaring för de närmaste 5 åren, och det ska bli en period av fortsatta ekonomiska reformer. Kina-kännare som jag talat med under dagen säger att talet är ett av många tecken på att Jiang Zemin vuxit som ledare, att han har stärkt sin makt inom partiet och att kampen både mot vänsterkrafterna och högerkrafterna inom partiet är över. Men samtidigt är det tydligt att Jiang Zemin långt ifrån är lika stark som företrädaren Deng Xiaoping och före denne Mao Zedong. Programförklaringen i talet bär Jiang Zemins märke, men han sökte oupphörligen stöd i företrädaren och den ekonomiska reformatorn Deng Xiaoping. En Kina-kännare tyckte sig se ett oroande tecken i talet. Det fanns ett genomgående drag av nationalism. I praktiken håller mycket av den kommunistiska ideologin på att suddas ut. Då skapas ett vakuum och risken är att nationalismen istället vinner framsteg. Det stora temat i Jiang Zemins tal var annars reformer av de statliga företagen. De flesta av Kinas över 300 000 statliga företag ska helt eller delvis säljas ut. De ska få klara sig själva och det statliga skyddsnätet ska försvinna. Jiang Zemin varnade själv för att det på kort sikt kan innebära att arbetslösheten ökar. Men en person som arbetar med ekonomi i Kina påpekar att det också sätter Kinas entreprenörer på prov. Nu får de ansvaret för finansiering och drift av Kinas industrier. Det kräver ett industriellt tänkande som det hittills inte funnits mycket av i Kina. Det privata affärslivet i Kina har under den korta tid existerat mest varit inriktat på snabba vinster och knappt alls på långsiktiga investeringar. Staffan Sonning, Peking.
12 september 1997.
En av de stora inom den svenska populärmusikvärlden är död. Stickan Andersson, musikförläggare och textförfattare, avled av en hjärtinfarkt i eftermiddags, 66 år gammal.
Stickan Andersson är död. Musikförläggaren, textförfattaren och pappa till ABBA. Det är vad omvärlden mest kommer att minnas honom för. Om nu inte Polarpriset på senare tid gjort honom till en ännu större storhet i musiksammanhang. Den fattiga pojken från Hova i Västergötland komponerade redan 16 år gammal sin första hambo.
Raska klackar slår när tivets hambo går, har Fridas Werner blivit galen.
Han blev folkskollärare, men det var han inte länge. Låten om Claes Göran innebar ett genombrott både för honom och för Lillbapp som sjöng den. Och den gavs ut på hans första bolag, Sweden Music.
Har du kvar dina känslor för mig? Fyr och himmel på färbon och vänster jag. Och jag kvar dina känslor för mig.
Efter succén med Claes Göran bildade han skivbolaget Polar, som skulle generera många succéer genom åren. Själv skrev han många, många.
Men gröna, gröna, sköna, sanna sommar. Du kom så lagom, det har varit kallt.
Det blir inget bröllop på lördag, för vi ligger efter med skatten i år. Det blir inget bröllop på lördag, för fjärdingsman jävat hos prästen igår.
Gud gjorde gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall.
Höjdpunkten var förstås samarbetet med ABBA. Han anställde Benny Andersson och Björn Ulvaeus som producenter på Polar. I och med vinnarlåten Waterloo i Brighton 1974 kunde ABBA börja sin världskarriär. Inte minst tack vare Stickan, som innan applåderna ens tystnat hade tecknat skivkontrakt med flera länder. Det var många skriverier kring affärerna kring skivmiljonerna. Med tiden blev Stickan Andersson en mycket förmögen man. Det blev även medlemmarna i gruppen ABBA. Och med en viss bitterhet talade han på senare år om att relationerna dem emellan inte var så goda. Så 1992 stiftade han tillsammans med Musikaliska akademin och 42 miljoner Polar Music Prize, som först sågs på med en viss avvaktan. Den första mottagaren av priset, Paul McCartney, kom inte ens för att motta sitt pris. Nu betraktas det som en sorts Nobelpris i musikvärlden. Och genom att inte bara belöna den fina så kallade klassiska musiken har han för eftervärlden för alltid givit status åt populärmusiken som varit hans liv.
Den 13 september 1997. EU och Luxemburg.
Ett gräl om medlemsavgiften till EU störde förhandlingarna mellan EUs finansministrar som möttes i Luxemburg idag. Både Sverige och Tyskland krävde sänkt medlemsavgift till EU. Däremot verkar EU-länderna vara överens om att det behövs krafttag mot skatteparadisen i Europa.
När tyskar, belgare och svenskar ständigt åker till Luxemburg så är det inte det vackra landskapet eller de vackra gamla byggnaderna som lockar. De åker hit för att sätta in eller ta ut sina pengar på någon av landets 220 banker. Nollskatt på sparande har nämligen gjort Luxemburg till ett av Europas verkliga skatteparadis. Banksekretessen gör också att dessa rika slipper besvärliga skattemasar. Skatteflykten till Luxemburg har dessutom skapat så hög sysselsättning i den luxemburgska banksektorn att landet nu har EUs lägsta arbetslöshet. Och det är här i Luxemburg som EUs finansministrar idag har diskuterat denna illojala skattekonkurrens som alltmer infekterar samarbetet i EU. Och det paradoxala är att det är EUs nya ordförande Jean-Claude Juncker, också premiär och finansminister här i Luxemburg, som gjort kampen mot skattekonkurrensen till den viktigaste frågan.
You are living in a tax paradise. Why are you fighting against unfair tax competition?
Because I'm not living in a tax paradise.
Men så småningom svarade han i alla fall på frågan.
unfair tax competition is harming the interests of member states, and is not very useful as far as employment policy is concerned. So we have to act.
Är det så att några har skatteparadis, då finns det en väldigt stark drivkraft för alla andra att också skaffa sig skatteparadis.
Men det verkligt stora grälet här i Luxemburg idag har utspelat sig i en helt annan fråga, nämligen när det gäller medlemsavgiften till EU. Här har länder som Tyskland, Sverige och Holland nu tröttnat och kräver sänkt medlemsavgift. Och det har retat gallfeber på länder som Spanien, Grekland och Irland som mottar mycket pengar från EU i form av bidrag. Och Tysklands finansminister Theo Weigel kunde idag presentera en färsk tysk studie som visar att Sverige ligger på tredje plats som nettobidragsgivare till EU efter Holland och Tyskland. De här länderna betalar alltså mycket mer till EU än vad de sen får tillbaka. Det beror bland annat på att de får betydligt mindre från EU i form av stöd till jordbruket. Det gör att varje svensk årligen pungar ut med 637 kronor netto i medlemsavgift till EU, medan danskarna som får mycket jordbruksstöd istället får tillbaka 357 kronor per dansk.
Vi tycker att det finns ett rabattsystem som idag Storbritannien får. Det borde kunna andra länder också kunna ta del av.
Så Sverige bör ha en rabatt på medlemsavgiften som du ser det?
Ja, det finns flera länder som diskuterar nu att vi borde ha en ny typ av rabattsystem.
I don't think that the so-called theory of the just return can be the basis for European solidarity to take some new developments, but we have to come back to this very point.
Tyskland vill alltså betala mindre till EU:s budget, och det är en framgång för de tyska EMU-kritikerna som är övertygade om att valutaunionen gör Tyskland till förlorare. Kritikerna som främst finns i Bayern har hela tiden krävt att EMU ska senare läggas.
September 1997. Moder Teresa.
I förmiddags begravdes Moder Teresa vid en praktfull ceremoni i Calcutta. Moder Teresa avled 87 år gammal i förra veckan av en hjärtattack.
Med gevärsskott och militärparader tog Indien farväl av fredspristagaren Moder Teresa. Den gamla nunnan som vigde sitt liv åt Indiens fattiga och medellösa fick en påkostad statsbegravning i Calcuttas Netaji-stadion. Världens rika och mäktiga var inbjudna som gäster. De fattiga i slummen fick vara med på lite större avstånd. De fick följa begravningen i tv. Men det var ändå hundratusentals som följde hennes väg genom Calcutta. Ridande polis fick sättas in för att skingra folkmassor så att människor inte skulle trampas ihjäl. Calcutta var Moder Teresas stad, eller snarare, Calcutta blev hennes stad, och hon blev Calcuttas eget helgon. Begravningen är ett av de största evenemangen i stans historia. Trots att hon inte var infödd utan kom hit från Albanien, blev hon en symbol för stan genom sitt arbete bland de fattiga. Men det var inte med sociala reformer bland de fattiga som hon ville hjälpa. Inte med medicin till de sjuka eller med preventivmedelsrådgivning åt unga flickor. Hon ville hjälpa Indiens fattiga genom att försona dem med Gud. Då skulle Gud hjälpa de fattiga. Katolska kyrkan har lov att expressbehandla frågan om att helgonförklara Moder Teresa. För en stor del av världen var hon ett helgon redan i sin livstid. Under begravningsceremonin bar fattiga och sjuka fram offer, vin och olja till Teresas kista i hopp om mirakler. Även som död hoppas man att hon ska kunna hjälpa.
Den 14 september 1997. Lite fakta kring prinsessan Dianas död. Elton Johns skiva om Diana, den väntas inbringa cirka 125 miljoner kronor. Folk köar överallt för att få den. Den här melodin, den skrevs ursprungligen till Marilyn Monroe. Men den ändrades nu ser jag till för prinsessan Dianas bortgång. Det sägs att i USA, i New York, så samlas tusen och åter tusen människor i en park där för att hylla den engelska prinsessan Diana. Och det är ganska unikt. Pengarna som inbringas på melodin, de kommer att gå till en minnesfond. Varje dag så kommer nya beställningar på skivor från övriga världen. Och man räknar alltså att den här skivan, melodin med Elton Johns Candle in the Wind, kommer att bli den mest sålda skivan någonsin. Som ett ytterligare kuriosa kan man nämna att 50 miljoner amerikaner drygt gick upp mitt i natten för att följa gudstjänsten vid Dianas bortgång. Om de engelska hyllningarna hör andra band. Om valet i Bosnien-Herzegovina den 15 september 1997.
Valdeltagandet blev mycket stort i det bosniska lokalvalet som avslutades i natt. Valet har uppmärksammats mer än något annat lokalval, men kommer ändå att mest att befästa den etniska uppdelningen i Bosnien-Herzegovina, rapporterar vår utsände från Banja Luka.
Det kan ha varit NATO-stridsvagnarnas hotfulla kanonrör. Det kan ha varit en intensiv propaganda eller en outsäglig längtan efter demokrati eller rent utav gammal vana från kommunisttiden när röstning var obligatorisk som förde invånarna i Bosnien-Herzegovina till vallokalerna i lördags och igår. Detta var det första valet på 7 år för att välja lokala funktionärer i 74 kommuner i den bosnien-kroatiska federationen och 45 i den bosnien-serbiska republiken. Valet hölls i ett land där mer än en tredjedel av väljarna antingen är flyktingar i eget land eller utanför gränserna. Internationella organisatörer och observatörer jublade i kapp igår kväll och i natt när de första analyserna av valdeltagandet och ordningen vid vallokalerna gjordes. I distrikt efter distrikt rapporterades om ett mycket högt valdeltagande, mellan 70% och 80% på sina håll. Valet genomfördes utan omfattande störningar på de flesta håll, i motsats till förra årets parlamentsval, ett nytt steg mot normalisering. Ett definitivt undantag var staden Drvar i nordvästra delen av federationen. Där kunde jag se otåliga serber i lördags och igår tvingas vänta mellan 1 och 2 dygn på att få rösta. Bosnienkroatiska valförrättare hindrade serber från att rösta. Valnämnden fick också skulden av OSSE, den internationella säkerhetsorganisationen, som iklätt sig rollen av demokratins förmyndare och som är huvudorganisatör för valets genomförande. Det dröjer flera dagar innan tendenser är klara och en vecka innan sammanräkningen är helt slutförd. Det fanns andra internationella röster än de som tillhör OSSE som ansåg att den europeiska säkerhetsorganisationen hade underskattat problemen i Drvar, där serber från Serbien och bosnienserbiskt territorium röstade. De var utvakade efter ett par nätter i buss, de var regnblöta efter skyfall här igår och när vallokalerna stängde på andra håll igår kväll fortsatte röstningen för flera hundra som inte hunnit rösta på grund av den långsamma hanteringen. Det internationella samfundet har investerat 110 miljoner kronor på det här valet. Det kanske mest komplicerade lokalval som någonsin genomförts, dessutom antagligen det mest uppmärksammade internationellt. Hur nöjda än de internationella organisationerna är, tolkade Sarajevo-tidningen Oslobodjenje igår den känsla som många väljare har trots all möda med valet. Valet bara bekräftar de regerande nationalistiskt inriktade partiernas maktposition. Lars-Gunnar Erlandsson i Banja Luka, den bosnienserbiska republiken.
Den 15 september 1997, Kina.
I Kina kommer uppgifter om att kommunistpartiets högsta ledning ska diskutera om tiden är inne för att omvärdera demokratirörelsen på Himmelska fridens torg 1989.
När demokratirörelsen krossades av stridsvagnarna den 4 juni 1989 så var kommunistpartiets motiv att det var ett kontrarevolutionärt uppror som slogs ner. Ett av de politiska offren blev dåvarande partiledaren Zhao Ziyang. Han avsattes och har suttit i ett slags husarrest sedan dess. Nu har Zhao Ziyang skrivit ett brev till den pågående partikongressen. I brevet begär han att demokratirörelsen ska omvärderas. Det är helt grundlöst att beskriva rörelsen som ett kontrarevolutionärt uppror, skriver han. En kopia av brevet har överlämnats till nyhetsbyrån Reuters. Reuters citerar partikällor som säger att brevet har distribuerats till medlemmarna i partiets mäktiga politbyrå. Samma partikällor säger också att partiets äldste har uppmanat Kinas högsta ledning, politbyråns stående kommitté, att diskutera värderingen av demokratirörelsen. I praktiken har den kinesiska ledningen slutat att använda begreppet kontrarevolutionärt uppror. Jag har själv talat med flera officiella kinesiska representanter om 4 juni och de beskriver det numera som demonstrationer som störde ordningen. En också officiell omvärdering skulle ge den nuvarande partiledaren och presidenten Jiang Zemin en bild av kinesiskt nytänkande att ta med när han om några veckor reser på statsbesök till USA. Det besöket ska markera inledningen på nya och förbättrade förbindelser mellan USA och Kina. Det var just massaken på demokratirörelsen som gjorde att förbindelserna mellan USA och Kina försämrades kraftigt. Staffan Sonning i Peking.
Den 15 september 1997, Norge går till stortingsval.
Idag är den stora valdagen i Norge. Valrörelsen har präglats av oljemiljarderna och hur de ska fördelas. I Norge har stortingsvalet kommit att kallas det egoistiska valet.
Jag vet inte, jag tror nordmän har blivit mer och mer egoistiska tvärtom det har blivit rike.
Britt Björnstad kommer cyklande nära Stortinget i Oslo. Blondlockig med ryggsäck och stickad tröja. Norrmännen tänker bara på sig själva, på sin egen plånbok, säger hon. Och hon har saknat flera frågor i valrörelsen.
Jeg synes det viktigste i valget er miljøspørsmål. Men det har dessverre kommet helt ut av fokus i denne valgkampen.
Miljøfrågan har försvunnit. Ingen pratar heller om Norges förhållande till andra länder, om säkerhetspolitik eller om EU. Istället är det pensionerna, sjukhusköerna, den välfärd som alla har rätt till som har diskuterats i valrörelsen. Det har handlat om hur man ska kunna konsumera mer, säger Trond Norby, professor i statsvetenskap vid Oslo universitet.
Det är ett egoistiskt och ett materialistiskt valg, och förklaringen är nog att det norska folk har fått större rikedomar, en högre levestandard, och de har då fått mer i magen och kanske mindre i huvudet.
Mer i magen, mindre i huvudet. Mätta av all rikedom har de norska partierna tappat bort de stora perspektiven i valrörelsen, säger Trond Norby. Han tycker att partierna saknar visioner. Visioner om vilket samhälle man kan skapa i framtiden med hjälp av oljemiljarderna. Istället talar partierna om hur de ska bevara och administrera dagens samhälle, säger han.
Det är ett spörsmål om vem som kan administrera detta samfundet slik det är idag på den bästa måten och kanske göra rikdomen ända större.
Trond Norby är kritisk mot det regerande Arbeiderpartiet, Socialdemokraterna. De agerar som om de vore föräldrar som ordnar ett barnkalas, säger han. De visar upp en tårta, oljemiljarderna, men ställer sedan tårtan på ett bord mitt i rummet högt upp så att barnen kan se men inte röra. Och så står barnen där och längtar och får ingen ordentlig förklaring varför de inte får smaka, bara lite, lite grann. Och är det något väljarna inte tycker om så är det att bli behandlade som barn, säger han. Hanna Stjärne i Oslo.